När jag möter människor som inte har en uttalad kristen tro, så kan jag ibland ha svårt att veta vad jag ska säga. Jag kan möta människor och så kan jag känna så här: tänk om han eller hon fick uppleva Guds kärlek i hjärtat. Men så har jag liksom ingen aning om hur jag ska öppna upp för ett samtal med Gud. Hur kan jag bereda vägen för Gud i andra människors liv? Ja, det är det jag vill prata om idag. Hur kan jag bereda vägen för Gud i andra människors liv? Och för alla oss som kanske bor på lite olika, kommer ifrån lite andra håll än just Göteborgsregionen, så blir det ett väldigt åkande om man möter släkt och familj över julen som man inte träffas ofta. Och alla har vi erfarenhet av att möta vänner som inte har en tro. Och kanske är du här idag som inte riktigt vet vad du tror och tänker. Då får du gärna prata med mig efteråt och säga att jag hade fel om det jag säger nu. Men vi kommer möta mycket människor i jul. Och det gör den här frågan särskilt viktig. Vi sjöng alldeles nyss den högtidliga salmen "Bered en väg för Herren", och kanske sjunger vi den bara för att, och det är en härlig adventssång. Men det här budskapet är alltså en sprängkraft. Bered en väg för Herren. Låt mig ge dig en faktaruta på 30 sekunder nu, så vet vi varför vi pratar om bered en väg för Herren, Johannes döparen, just den här söndagen. Orden "bered väg för Herren" har med profeten Johannes att göra så här i adventstid. En gång i tiden så anknöt julen mycket till Jesu dop. 4 av 6 söndagar, det var nämligen 6 julsöndagar förr i tiden, handlade då om Johannes döparen. Jag hinner inte gå in på varför, men Christer läste tidigare om när Johannes döpte Jesus, hur som helst. Och Johannes är profeten som levt en stor del av sitt liv ute i öknen. Många människor sökte sig ut i öknen till den märkliga man, och de frågade ungefär, ja, alla hade ungefär samma fråga: vad ska vi göra för att få frid? Vad ska vi göra för att få frid? Och Johannes svar, det var också likadant jämt och ständigt. Han sa så här ungefär: ni ska börja ett nytt liv, för snart är Messias här. Och jag döper, och jag på det sättet dränker ert gamla liv i Jordans vatten. Och när ni kommit upp ur vattnet, börja då leva ett liv av godhet och omsorg om andra människor. Ungefär så. Och Johannes fick som sagt uppdraget att döpa Jesus som ett led i Jesu förberedelse för sitt stora uppdrag att leva och dö för hela mänskligheten. Och Johannes och Jesus, som vi säger, har sagt på konfirmationen hela den här helgen. Vi har nämligen haft konfirmationsläger här i kyrkan, för ni vet, det mesta har blåst och regnat bort den här helgen. Vi skulle varit i Floda i skogarna där, och dit vågade vi inte åka. Så vi var i kyrkan, och en av de tydligaste budskapen under den här helgen är att man kan få bli så här med Jesus. Like this. Det här betyder att man är tight. Man har en nära relation. Och man kan säga att Johannes och Jesus, de var like this. De, och jag ser några konfirmander här som nickar igenkännande. De var kusiner nämligen. Johannes och Jesus, de var kusiner. Johannes var 6 månader äldre än Jesus och släkt med honom. Och de träffades ju som barn och som unga. Och där avslutar vi faktarutan. Och ni som har hållit tiden vet att jag på grund av berättelsen om konfirmationen gick över tiden. Hoppas ni kan ha lite förståelse för det. Men där lämnar vi faktarutan. Och så ska vi nu gå vidare till den bibeltext då Johannes och Jesus, kusinerna, möts igen. Christer läste om Jesu dop, och nu ska vi höra hur de här två personerna möts igen. När Jesus går in i sitt uppdrag som 30-åring ungefär, så är det som om profeten Johannes lämnar över stafettpinnen till Jesus. Han pekar på Jesus och så säger han till sina lärjungar: där är Guds lamm. Följ nu honom istället för mig. Och när vi nu träffar Johannes så är livet på väg att ta slut för honom. Han sitter i fängelse och han ska snart bli avrättad för att han i god profetisk anda sagt sanningen. Han har inte kunnat hålla tyst ens i maktens korridorer. Han hade sagt sanningen om hur orättfärdigt kung Herodes betett sig genom att ha ett förhållande med sin svägerska. Och vi läser ifrån Matteus 11, 2-11. Texten kommer upp här på väggen. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar. Och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går, spetel ska bli rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er, en som är mer än en profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Jag tror inte vi kan föreställa oss hur det är att sitta i ett fängelse och invänta sin dödsdom. Känslor av ångest, förtvivlan, bottenlös rädsla över vad som ska hända honom. Hos Johannes finns säkert alla dessa känslor. Men det vi kan se i texten här är att det är en oro som är ännu starkare. Och den oron är: tänk om inte Jesus är vår räddare, vår messias. Johannes sitter i fängelsets mörker och han tvivlar. Han sitter där, han hinner tänka över så mycket och han tvivlar. Tänk om inte Jesus är messias, räddaren, Guds son som ska komma för att befria oss. Tänk om allt är en stor bluff. Och Johannes vill verkligen veta detta. Är det värt att fortsätta tro på Jesus som messias? Jag tror vi alla har den här erfarenheten. Då vi kommer i vår ensamhet. Kanske människor har svikit oss. Kanske svåra händelser har skett. Då vi är ensamma. Då sätter tvivlet in. Hur har jag levt? Finns Gud? Håller det här som jag säger mig leva på? Det kommer ofta i vår ensamhet. Bildligt talat eller i verkligheten, då vi upplever ensamhet eller är fysiskt ensamma. Och det Johannes gör är det vi alla borde göra. Då tvivel sätter in och vi tvivlar på vår egen förmåga och kanske på Gud själv. Det Johannes gör är att han väljer att söka upp Jesus. Han skickar sina lärjungar. Vi möter två frågor. Johannes fråga i sitt tvivel som han skickar med sina lärjungar till Jesus, den kommer här på väggen nu. Den lyder så här: är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Det är Johannes fråga till Jesus. Och så ser man en fråga till som vi ska komma till lite senare. Den kommer från Jesus själv. För när Johannes lärjungar har gått och fått sitt svar och sådär, så fortsätter Jesus att prata. Och så frågar han folket som står kvar: vad gick ni ut i öknen för att se? Alltså, varför har alla varit så nyfikna på Johannes just där i öknen? Ja, det var länge sedan en profet uppträdde bland folket och Johannes blev snabbt känd och sådär. Men där har vi två frågor som ni får med er idag. Johannes frågar till Jesus: är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Och så Jesus som ställer en fråga till alla de som är kvar vid hans sida: vad gick ni ut i öknen för att se? Och vi låter de här två frågorna vägleda oss nu. Kan släcka ner detta. Jag tror att varje sökande människa bär på den här frågan: är Jesus den som ska komma eller ska jag vänta på någon annan? Och den frågan tror jag en människa bär som har sagt sig finna Gud också. Johannes var en gång trosviss. Han sitter nu i fängelse. Han tvivlar. En kristen människa går igenom tider av stark övertygelse och tider av tvivel. Och det är en tröst att veta att vi är i gott sällskap i våra tvivel. Men den här frågan kommer till alla människor någon gång i livet. Och jag tror att Gud söker oss hela tiden. I vissa skeden av livet är vi mer mottagliga än andra, men jag tror att Gud söker och talar till oss ständigt. Och då längtan efter Gud gör sig påmind hos en människa, då kommer också frågorna. Finns Gud? Och om han finns, var kan jag finna honom? I en egen utformad andlighet? I buddhism, islam, judendom, hinduism, kristendom, hinduism igen? Det är ofta där många letar i olika varianter. Och om du har tur, kanske du får förtroendet att svara på en sökande människas fråga. Om du har tur, kanske du får frågan från en annan människa: är Jesus den man ska söka efter? Eller ska jag söka efter någonting annat? Och vad säger du då? Hur bereder du vägen för Jesus i en annan människas liv? Den här frågan som jag kretsar kring nu, som Johannes ställer till Jesus, den tror jag nämligen är vägledande också för oss idag. Jag är övertydlig nu, men jag måste säga det igen, för jag tycker det här är så bra. Som svar på frågan: är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Så säger Jesus till Johannes, till Johannes lärjungar, att de ska berätta för Johannes vad de med egna öron hört och egna ögon sett Jesus göra. Att människor blivit helade, att människor uppstått från de döda och att de som är längst ner på samhällsstegen har fått upprättelse, tröst, hjälp. Jesus litar på att Johannes lärjungar kan dra egna slutsatser utifrån vad de hört och sett. För ingen kan argumentera emot vad en annan människa säger sig ha hört och sett. Enkelt och klarsynt säger Jesus alltså: gå och berätta för Johannes vad ni hört och sett. Jesus ger inte fyra punkter om hur och varför han är Guds son. Bara berätta vad ni hör och ser. Och då du och jag funderar över hur ska vi kunna berätta om det där som verkar i hjärtat, som betyder så mycket. Eller så kanske du känner dig inmålad i ett hörn. Du har fått en fråga om din tro ifrån någon och du känner dig svarslös och du känner dig anklagad. Du kanske sitter i fikarummet på jobbet. Eller så träffar du släkten vid jul eller vänner från förr och de ställer frågor om tron och impulsen kommer direkt att du behöver försvara din tro. Och Jesus visar oss här att vi inte behöver försvara vår tro med näbbar och klor. Jesus svar visar oss att vi inte behöver komma med rätta svar. Jesus ger oss möjligheten att berätta vad vi hört och sett att den uppståndne Jesus har gjort i våra liv. Och vi lever i en tid där det finns miljoner argument för och emot det mesta. Miljoner olika åsikter och tankar om tro. Människor idag har hört alla argument. Vi lever i en värld där man känner till och tror sig ha sett igenom både politiska och religiösa system. Det innebär inte att vi inte ska ha hållbara svar för vår tro. Men då vi talar om att bana väg för Gud i människors liv, är det något annat som måste till. Argument är inte nog, även om de alltid har sin plats. Och jag vill be dig att föreställa dig en kyrka fylld av människor, kanske som idag, som tillsammans upplever Jesus och den gemenskap som formas i hans närvaro. Där vi efter den här dagens gudstjänst kan berätta: jag upplevde att jag fick ta emot förlåtelse i mitt liv genom brödet och vinet i nattvarden. Det är ett mysterium, jag kan inte förklara hur det har gått till, men jag upplevde det. Att berätta vad vi hört och sett, så banar vi väg för Herren. Så banar vi vägen för Gud i andra människors liv. Jag måste få berätta, det är en makalös berättelse som jag hörde om en person som sålde sin själ på eBay. Är det någon som bjuder på auktionssajten eBay? Ni behöver inte ge er till känna, men alla ni som ler, vet jag, är inne där och kollar lite vad som finns och vad man kan få. Det är en hemsida där man kan bjuda på olika föremål från hela världen. Det jag berättar nu, det kan bara hända i USA, men det har hänt. En man som var ateist och som sålde sin själ på auktionssajten eBay. Han var ateist som sagt, och den som bjöd högst skulle få ta med honom till valfri kyrka. Så var erbjudandet på den här sajten. Och det här blev verklighet. En person som var kristen köpte ateisten, alltså bjöd högst. Och paketet då som den här kristne killen hade designat, det var att gå på ett antal gudstjänster givetvis. Och så ingick en sak till, och då kan ni ju gissa vad det är. Givetvis en träff med pastorn. Säger det med en lätt ironi, men så var det. Och vid ett av kyrkobesöken då, som de hade kommit överens om, så fick ateisten träffa församlingens pastor innan gudstjänsten. Och han berättade för pastorn att han hade hört och sett varenda argument om den kristna tron och var van vid att kristna bara gav just argument efter argument. Och ateisten frågade pastorn där och då: vad är ditt mål med mig? Försöker du omvända mig? Hur tänker du egentligen om mig som kommer på besök? Och de satt i ett rum bredvid entrén med utsikt över alla som kom in i kyrkan. Och pastorn svarade så här, han började peka ut människor som kom in. Och han sa till ateisten: ser du familjen som kommer in där? De har adopterat flera föräldralösa barn. Ser du kvinnan där borta? Vet du vad för insats hon gör på sin fritid? Eller ser du killen där i hörnet? Han var missbrukare och satt fast i drogerna för några år sedan. Sen fick han möta Gud. Idag är han drogfri. Och så fortsatte pastorn att peka på olika människor. Och efter att ha berättat om dessa så gav han en motfråga till ateisten. Och han sa: vad tänker du själv om alla dessa människor jag berättar för dig om nu? Tror du att det kan vara rimligt att Jesus har uppstått från de döda och berör människors liv idag? För det jag har hört och sett, det säger mig att Jesus är Guds son och han är verksam, han lever idag. Vi har en uppgift. Du som kallar dig kristen har en uppgift: att följa Jesus. Och i den gemenskapen så kan du och jag sen tryggt visa vad vi hört och vad vi sett. Det räcker. Avslutningsvis, vilken betoning. Det bara bryr inte om mig. Jag fascineras över hur jag kan säga avslutningsvis. Men det är väl någon småländsk åkomma. Jag kommer från Nässjö från början och där talar man så. Avslutningsvis. Jesus ställde en fråga också. Vad gick ni ut i öknen för att se? Vad gick ni ut i öknen för att se? För nu står vi där tillsammans med Jesus i folkskaran. Johannes lärjungar har gått sin väg. Och Jesus börjar prata om Johannes. Och så ber han folket faktiskt att granska sina motiv. Vad var det som gjorde att de sökte Johannes där i öknen då han var som mest aktiv som profet? Vad var det egentligen som gjorde att människor sökte Johannes? Vad gick ni ut i öknen för att se? Och den här frågan vill jag också skicka med dig och mig idag. Jag tror Jesus vill att vi också vågar leva med den frågan. Varför söker jag Gud? Vad är det egentligen som driver mig vidare på trons väg? Så ofta söker jag Gud för att han ska uppfylla det jag hoppas på, det jag längtar efter. Och jag märker att jag blir besviken gång på gång. Det är liksom inte en tillräckligt stor dröm att leva för. Då blir kristen tro någonting som bara lindrar smärta. Men om vi söker Gud för att han älskar oss och vi älskar honom, då kan vi uppleva en frihet i livet. Och då kan vi i all enkelhet visa Guds kärlek, framförallt i handling, i ett liv som talar om Gud, men också med ord. Vi kan få berätta vad vi hört och sett, men allt startar i att vi tar emot Jesu kärlek och upplever vad den gör med oss. Så idag så är tillfället också för dig att få söka stillhet. Vända dig till honom igen. Få granska dina motiv och upptäcka kanske Guds tecken på sin närvaro i ditt liv. Kanske är just du en av dem som undrar, är Jesus den jag söker eller ska jag söka efter något annat? Du kanske har gått i kyrkan men inte vet vad du ska tro och så. Om du vill börja tro på Jesus är du välkommen att ta emot nattvarden i brödet och vinet. Kanske sitter du som Johannes bildligt talat i en mörk fängelsehåla just nu. I en mörk fängelsehåla av sorg och tvivel. Tänk om min tro är en stor bluff. Tänk om jag själv är en enda stor bluff. Du kan få vända dig till Jesus idag. Han är redan hos dig. Och kanske känner du att det inte finns mycket av relation med Gud hos dig just nu. Du har inte så mycket att berätta för en sökare om vad du har hört och sett. Och du kanske är en sådan som mest hör och ser det som finns i din egen agenda och din almanacka och så. Du vet att du behöver stillhet och låta livet tystna då och då. Men kanske är du rädd för vad du kommer upptäcka om du väl gör det. Våga ta tillfället och öppna dina ögon och se alla vardagsunder som Gud ger och hur han vill ge dig av sig själv i brödet och vinet nu. Du kan också få vända dig till Jesus. Han är redan hos dig. Och till sist, kanske sitter du här som önskar på något sätt att Gud själv fick möta oss alla i församlingen på ett mycket starkare sätt så att vi med glädje kunde bjuda med mer människor som ännu inte tror och i all enkelhet få berätta för människor vad Gud har gjort och gör i vår gemenskap. Och till er som längtar efter det just nu, låt oss alla få vända oss till Jesus. Han är hos oss. Vi får ta emot honom i nattvarden, i brödet och vinet. Och till dig som inte vill ta emot nattvarden, kanske inte har en tro eller inte vill, så är inte gudstjänsten slut alls. Det är bara nu det börjar kan man säga, för du är lika inkluderad som alla andra. Var med i bönen och sångerna och sitt med bara och ta del av det som händer. Låt oss be. Tack Herre för att vi får närma oss dig denna tredje advent. Tack Gud att du är levande och verksam i våra liv. Tack att vi inte behöver kämpa för att komma till dig. Du är redan hos oss. Du bor i våra hjärtan med din helige ande. Jag ber nu att vi var och en ska få möta dig. Ta emot förlåtelse och kraft och kärlek ifrån dig själv. Tack att du ser våra innersta. Du ser hjärtats djup. Du ser precis vad vi lider av eller vad vi är tacksamma och glada över. Och tack att du kan komma med helande och med kraft och med kärlek in i våra liv. Tack att inget bekymmer och ingen synd är för stor för dig. Utan du längtar efter att möta oss där vi befinner oss. Och gå in i våra liv, i våra hjärtan, fylla oss med dig själv. Tack för möjligheten att få ta emot dig i brödet och vinet. Att vi får påminna oss om vad din uppståndelse betyder. Liv och frihet och förlåtelse. Och en evighet som väntar men som också planteras in i våra hjärtan genom den helige ande. Redan här och nu. Tack att du är här. Amen.